Hej och välkomna till Radio Sigtuna FM 88,2 MHz. Idag ska vi lyssna på sjätte avsnittet i serien om Martin Luther, frihetens profet, av och med Yvonne Iversen. Gäst i studion är Göran Agrell. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo. Ameno. Hej och välkomna till Martin Luther, frihetens profet, har vi väl döpt det här, den här serien till. Det här är avsnitt 6 i serien. Varför heter den Martin Luther, frihetens profet? Jo, det är ju för att den utgår från en bok som jag, Yvonne Iversen, har skrivit. Idag så har jag med mig här i studion Göran Agrell, som har varit en väldigt viktig person för mig under hela min resa. Och särskilt med den här boken som jag då har skrivit, har Göran skrivit förordet till. Ja, men du kan ju faktiskt själv, Göran, berätta. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är ett teolog. Har varit universitetslärare i Nya Testamentet. Inte minst på Ersta Sköndal högskola på slutet av 90-talet och början på 00-talet. Och där gav vi oss på att ge kurser om Martin Luther, för det var väldigt viktigt att man kunde få göra det, för han var nästan försummad i decennierna tidigare. Så att jag har blivit en Lutherläsare, men jag är inte Lutherforskare, men jag har läst en del, men en ganska liten del. Luther har skrivit 4 hyllmeter, jag har väl läst ett fåtal hyllcentimeter kan man säga. Men då har jag tillsammans med min kompis Strömmer gett ut en del av Luthers texter på svenska då, en del av hans viktigaste texter. Och det har varit roligt att försöka presentera Luther på det sättet. Det är väl någonting om mig det.
Det var om dig, ja. Precis. Och du har ju haft väldigt många resor till Tyskland där du har guidat. Det var ju faktiskt bland de första gångerna jag var i Tyskland och gick i Luthers fotspår. Det var ju med dig som guide.
Jo, jag hade ju sån tur, så när jag var nypensionerad så kom det där en beställning. Kan inte du leda oss på en Lutherresa? Det vill säga man åker till de orter nere i före detta DDR, alltså i östra delen av Tyskland, som var viktiga för Luther, där han föddes och där han arbetade och där han gick in i universitet och så vidare. Och det där har jag gjort under många år då, från 2007 och fram till 2019 faktiskt. Varje år någon resa, eller några resor.
Och hur många resor har du gjort nu?
Jag vet inte. Det är jag kan inte räkna med alla, men det är alltså på båda handens fingrar gånger 5 ungefär.
Ja, för jag vet att det är väldigt, väldigt många turer du har gjort. Man kan säga att du är en riktig Lutherkänna, riktigt stort intresse för Luther, ja, det kan man verkligen säga.
Ja, visst.
Och det är vi tacksamma för. Du, jag tänkte bara, du sa ju så här, han var försummad, där kände jag liksom, det är en fråga som vi skulle behöva faktiskt hinna prata lite om idag, tänker jag. Vad är det som gör att man inte läste Luther under många år som student?
Det är väl många orsaker till det, men en orsak är väl att man hade en ganska konservativ syn på Luther och man menar att 1500-talets tankarna kan vi inte dra in på 1900-talet, 2000-talet. Det var väl ett skäl. Och så var väl också ett annat skäl var att han skulle under 1900-talets första halva lösa alla problem. Alltså många doktorsavhandlingar i Lund till exempel var så här, det är Luther och någon om äktenskapet och Luther om äktenskapen, någon om vikten och Luther om vikten och så vidare och så vidare. Så att det varit för mycket. Jag var ju student på 60-talet och då märkte man att Luther stod oss upp i halsen faktiskt då. Och det var roligare att ägna sig åt feministteologi och revolutionsteologi och befrielsteologi och sådana saker och lämna Luther. Vilket var dumt. Och när jag som teologisk lärare undervisade om olika saker så förutsatte jag, dumt nog ska jag säga, att folk hade läst och kunde stora katekesen. Det hade de inte, visade sig.
Nej. Och sen då? Sen tyckte du att det var väldigt viktigt att vi får ta tillbaka Luther liksom, in i vår samtid och börja prata om Luther igen då. Och när vi nu har vi har ju egentligen en stor lucka kan man ju säga då. När man inte tog upp Luther speciellt mycket, Luthers teologi.
Ja, det var ju ett par decennier kan man säga, något sånt. Ja.
Precis. Ja. Men sen så tyckte ju du att det var rätt viktigt att vi faktiskt återupplivade.
Ja, det var ju så när jag höll på och jobbade på Ersta journalhögskola att det fanns utrymme för att ge nya kurser, alltså lite nytänkande. Och det var någon som viskade mitt öra, Luther är en försummad sak. Så då tog vi upp det. Och så hittade vi på vissa nya metoder att läsa hans texter, vilket gjorde dem spännande, vilket gjorde jobbigt för studenterna, men nyttigt och spännande för studenterna också, vill jag påstå. Och så kom det igång. Och sen har det ju det spritt sig, om det kommer från oss, eller vet jag inte, men i alla fall det spritt sig så att man ger Lutherkurser nu på flera olika högskolor. Och nu ska man faktiskt, verkar det som, om man är prästkandidat, alltid ha någon Lutherkurs, eller reformationsteologikurs i varje fall. Och det är ganska nytt att det har fått en spridning på det sättet.
Men alltså, jag brukar ju säga att Luther är modern. Jag tycker Luther är jätteviktigt att vi läser om hans liv och teologi. Och jag brukar ju säga att han är modern. Och då brukar jag många gånger referera till hans sätt att ta hand om sin familj. Det var han som tvättade blöjorna. Ja. Det var han som pratade med kvinnorna på torget om lilla Lena som hängde vid bröstet och inte kunde sluta amma. han var ju väldigt före sin tid på så sätt.
Jo, det var han.
Tänkte jag och har många gånger sagt just att han är så pass modern. Vad tänker du liksom? Vad är det liksom, hur kan vi göra Luther modern idag?
Ja, alltså ett problem med Luther är att han är ändå 1500-tal. Mm. Det vill säga, han pratar mycket om djävulen och vi tycker inte, pratar inte så mycket om djävulen nu för tiden. Han pratar mycket om furstens betydelse och han accepterar och tycker det är helt okej med ett feodalt samhälle och så vidare. Så man måste läsa honom med kritik och läsa om. Står det fursten så ska man läsa regering och riksdag. Står det djävul så ska man tänka mer på de onda strukturerna och de onda tankarna som finns i avundsjuka och sånt där. Alltså man måste liksom läsa om honom lite grann. Och samtidigt är han väldigt modern i den meningen att han är till exempel kritisk mot bibeltexter kan han vara. Han kan säga att vissa bibeltexter inte ens är riktade till oss. De är riktade till det gamla Israel. Det är inget som vi kanske ska bry oss om till exempel. Och han är modern också i synen på äktenskap som du sa. Och synen på mannens roll i äktenskapet. Det får man säga. Så pass att han menar att om ni grälar på mig så får ni väl göra det. Men det här står jag för. Och jag gör skitjobb i äktenskapet, blöjor och annat. På Guds befallning. Det är mitt kall att jobba med sånt. Sen var han naturligtvis patriarkalisk på det sätt som man var då. Så här, kvinnan hade ju inte någon offentlig roll. Men hans egen fru kallade han ju, hon heter Katarina. Han kallade henne för herr Käte. Hon var herre i huset. De hade ju stor... De hade ju liksom ett internat för studenter och lärare. Ett stort hus och med tjänstefolk och sådär. Och hon bestämde allt, ekonomi och så vidare. Hon kan göra allt, hon bestämmer allt. Dock icke teologi och politik. Där hör kvinnan inte hemma. Och han stod ju kvar vid det gamla tankesättet. Så att man får läsa honom med kritik. Men sen finns det en sak till som är väldigt viktig. Det är hans humor och hans självkritik. Alltså. Han är alltid sådär... skrytig och uppblåst och inte heller statussökande eller auktoritär, utan han är mer självkritisk och humoristisk och han visar en viss sårbarhet. Det finns en väldigt intressant bok om Nathan Söderblom som vi firar nästa år förresten. Det är ju 100 år sedan hans ekumeniska möte i Stockholm. Nathan Söderblom, han skrev en väldigt intressant bok om Luther som heter Humor, melankoli och Luther.
Ja, den är riktigt.
Och det visade alltså Luthers svängningar. Han kunde vara väldigt sårbar och väldigt svartsint. Och väldigt mörk i sinnet. Och sen kunde han tvärtom vara väldigt jublande och glad. Det märker man till exempel i de psalmer som han skrev. Där är det alltså, helvetet låg öppet och allt var svart i vissa verser. Mm. Sen kommer glädjen och jublet med änglarna sjunger och vi sjunger med änglarna och alltihopa. Alltså han svängde starkt och visade sig alltså vara väldigt mänsklig på så sätt. Och så har han en sak till som är väldigt spännande. Han är ju faktiskt dödsföraktande. Han bryr sig inte om att han sågar av grenen på vilken han sitter eller hans professorslön och sådana saker. Han är kritisk mot den första som betalar hans lön så att säga. Han bryr sig inte om att påven jagar honom med att förklara honom kättare och att avrätta honom eller bränna honom på bål eller så. Han bryr sig inte om att han är hotad. Nu råkar hans liv vara sånt att han, som du visar i din bok, han klarar sig, han dör ju sotaren till slut, han blir inte bränd på vår. Men det beror ju på de politiska omständigheterna att han av sin furste blev en fjäder i hatten. Alltså universitetet i Wittenberg som den här hans första Fredrik inrättade, där blev Luther stjärnan, eller man kan säga sockerbiten till vilken flugorna kom. Alltså studenterna strömmar ju till Luther under 1530-talet, om de där decennierna. För han var så oerhört känd och berömd.
Duktig pedagog.
Föreläsare, ja, uppenbarligen. Ja. Ja, det var lite om olika tankar.
Ja, nej, men det är jätteintressant. Jag tänker på det här Luther på axeln som kom någon gång. Är det på 80-talet det kom?
Jag vet inte vilket decennium, men det är svenskt och det är 1900-tal. Ja. Och var det kommer ifrån, det är väl ingen som har riktigt rätt ut det hela. Men bakgrunden är väl den här... Alltså, 10 Guds bud och att man ska sköta sig sitt jobb och man ska gärna bli vid sin lust och inte hålla på och vara karriärist och byta jobb och sånt där. Och, alltså jag brukar säga på skoj att när man tänker så tar man bara första halvlek på Luther, alltså. Man tar bara det mörka. Mm. För Luther har en ganska pessimistisk syn på människa.
Mm. Ja,
på syn. Människan utan Gud, men människan utan Guds tro.
Mm.
Det här är en tung syn på henne. Hon är bara självisk, avundsjuk och så vidare. Jag har sådana drag. Men då tänker man inte på andra halvlek, nämligen människan. Exakt. I tro, människan som har upptäckt att Gud har skapat mig och Gud hjälper mig och Gud räddar mig på olika sätt och ger mig frihet och det finns alltså två halvlekar på Luther, en svart och en positiv.
Men det är mycket som att man har fastnat just i det här Luther på axeln.
Ja,
det var
det
ju
man gjort.
Stor anledning varför
och det kan
skrev.
Också bero på kyrkan har förkunnat Luther och kyrkan har varit ganska moralistisk ibland och betonat buden. Alltså buden är ju i katekesen en tredjedel av katekesen ungefär, men det är ju lätt att man som pedagog och som kyrka och som man nu kan vara konfirmationslärare i gamla tider fastnar i buden och inte kommer vidare till tron och tron på skaparen och tron på frälsaren, så att säga.
Balansen mellan lag och evangelium.
Ja. Och det är också så att i stora katekeser som jag håller på lite grann med och försökt att nyöversätta så är ju buden rätt så stor del av hela katekesen. Textmassa räknat 50% ungefär. Och då kan man tro att detta är det viktigaste. Men Luther säger plötsligt, när han har gått igenom alla buden, att följa buden gör ingen till kristen. Det är inte att vara kristen och följa buden. Utan att kristen är att försöka följa buden, upptäcka att man inte kan det och sen söka förlåtelse och söka upprättelse därför att man inte kan det och befria till ett nytt liv, vad vi ska säga. Och det där är ganska anmärkningsvärt att jag har Luther tjatar om buden 50% av stora katekesen och sen plötsligt, ja det gör ingen till kristna håller på med det här.
Ja, han är lite rolig nu.
Ja.
Verkligen. Men du... Men hur tänker du att, vad skulle vara det bästa sättet, just det här med att, om vi ska nu göra Luther lite modern, det här har vi ju liksom, vi tycker lite att Luther är modern, att det är mycket som påminner om vår tid. Vad skulle du säga liksom utmärker och hur skulle vi kunna idag kommunicera Luther på ett modernt sätt, liksom som vi når?
Ja, det är ju inte det lättaste. Alltså en sak med Luther är ju att han är ju bibelsprängd, va?
Mm-hmm.
Så att ägna sig åt Bibeln är ju en sida av saken som man börjar göra då. Men Bibeln är ju svår och gammaldags på olika sätt. Jo, jag hade alltså fyra punkter och den första handlar om människovärdet. Vi får inte värde genom vad vi presterar. Människovärde hänger enbart på att vi är skapade och skapas och förlåtna och förlåts. Alltså det är väldigt lätt att vara människa är att prestera, krav på att vi ska prestera i skolan till exempel. Mm. Det är mycket prat om det. Vi ska konkurrera i skolan och så ska vi ut i ett prestations- och konkurrenssamhälle. Men vårt värde eller vårt existensberättigande skulle man kunna säga, menar jag, bygger enligt reformationens tankar inte på att vi presterar eller konkurrerar eller slår ut någon annan, utan på att vi inser att vi har fått livet som gåva, att vi skapas kan man säga ständigt och att vi när vi brister, vilket vi alltid gör, kan uppsöka och få förlåtelse. Och det här menar jag, det är liksom en tes eller en tanke mot prestations- och konkurrenssamhället. Alltså det lutherska menar jag är en motvikt mot prestations- och konkurrenssamhället. En annan tanke som jag hade...
Men vänta nu,
ja?
Finns det inte en etik i det där? Om man tittar på andra sidan då? Skulle inte det kunna skapa liksom, jaha, men då spelar ingenting någon roll. Att prestation, att vi behöver inte prestera. Det är det du säger här nu.
Nej, man behöver inte prestera för att känna att man har värde. Känna att man är en människa som har existensberättigande.
Mm.
Men man behöver prestera eller behöver göra saker för andra människors skull, inte för att man själv ska bygga upp sig och blåsa upp sig eller visa sig duktig, utan för att Det är lätt att säga.
Ja, men det är viktigt att säga, tänker jag.
Vem är inte
för båda sidorna.
Jag kan säga till mig själv, vem är presterande om inte jag? Jag håller på och gör mig duktig hela tiden. Ja. Dumheter kan man säga. Men att försöka ha fokus på, inte på den egna upplåstheten eller
det egna jaget,
utan på människor omkring sig. Det kan gälla parten, äktenskap eller man lever samman. Det är ju ett tydligt exempel på
sin nästa,
ja. Det kan gälla kamraterna i skolan, det kan gälla vänner, arbetskamrater i andra sammanhang och så. Och den människa som lyckas, höll på att säga, släppa sig själv, vilket är väldigt svårt.
Oerhört svårt.
Blir ju mer frigjord, blir ju mera, hur ska jag säga?
Blir mer
fungerande människa på något sätt.
Ja.
Tror jag.
Kärleksfull kanske. Så.
Ja, så kan man
som uttrycka. Att man blir frigjord på något sätt i det. Ja, om man släpper sig själv.
Ja. Men jag menar, samtidigt måste man säga med Luther att det är svåra saker, va?
Det är väldigt svårt.
Det fordrar liksom att man... Ja, att man släpper konstellationen på sig själv, att man på något sätt tar in tillvaron, tar in Gud om man så vill, om man uttrycker sig så. Eller tar in det man får av andra människor. Föräldrar,
ja, men för det är så lätt att misstolka, tänker jag. Det är ju
att,
liksom...
att man ska sitta med armarna i kors och inte göra någonting. Eller
ja, vad? Exakt. Ja, men att det är lätt att det blir... Man måste verkligen fundera över det han säger, det han har skrivit. För det finns alltid liksom, det är lätt att, så är det ju med alla texter i för sig, men det är så lätt att det blir åt andra hållet då istället.
Han skojar själv om det. Handlar det här om att vi ska sätta med armarna i kors? Ja, det gör det väl om vi vore i paradiset sedan. Men vi är ju inte där än. Kraven på kärleken, när man uttrycker sig så, finns hela tiden. Kampen mot själviskheten och för kärleken finns hela tiden.
Kampen mot själviskheten, ja.
Mm. Ja.
Ja, intressant. Väldigt spännande. Vad var din andra tes då, Göran?
Jo, det var någonting om synen på kyrkan. Det var det här att kyrkan får inte vara hierarkisk, som om någon vigd eller troende skulle höra mera hemma i kyrkan än någon annan. Och det kallar jag för kontraexpert och fromhetsvälde i och utom kyrkan. Alltså det är väldigt lätt att man tänker att de som är vigda, de som har tagit på sig uppdraget att predika eller att bli diakoner eller bli biskopar för den delen, att de särskiljes av sig själva och av andra. Man upphörs helt enkelt. Jag har ju mötts i sammanhang där jag har mött kyrkorådsledamöter, alltså vanliga icke-vigna människor, som säger att präster är så svåra att prata med. De är så höga där uppe. De kan inte prata med. Alltså, det finns en risk alltså att det kan bli gränssättning.
Absolut.
Det finns också finns en gränssättning att man pekar ut eller pekas ut som troende eller icke-troende. Som att vissa, ja, de där 700 de tror, de där 1000 de tror inte. Ja, vem vet det? Ingen vet det, menar jag. Och Luther är väldigt tydlig på att vi vet inte vem som är troende eller inte. Han säger till predikanten: när du predikar ska du aldrig tänka på vilka som tar emot och inte tar emot evangeliet. Du ska aldrig tänka på vem som tror eller inte tror, utan du ska bara predika så får vi se hur det går. Han säger till och med: jag och Melanchthon, hans närmare kompis, vi predikar och skickar ut Guds ord. Sen går vi och dricker öl och Gud gör jobbet.
då fortsätter vi med Göran Agrells teser. Vi var framme vid tes 3. Synen på Bibeln. Vad säger du, Göran?
Jo, alltså det här var ganska allmänna teser som användes i konferenssammanhang, men ändå. Jo, om Bibeln så påstår jag att tolkningen av Bibeln måste släppas fri. En utmaning för att se Bibeln som Guds stora retoriska akt. Det är kanske lite konstigt sagt. Jag kan förklara det sen. Där de centrala teserna och inte detaljer, berättelser, regler eller läror ska tros eller läras. Och det här är mot bokstavstro och skriften som påve. Alltså det blir ju lätt, eftersom skriften är så viktig för Luther, han talar om sola scriptura, han talar om skriften alena mot kyrkans tradition. Alltså det som skriften säger är viktigt, och det som påvar och biskopar och olika kyrkomöten och sådär säger, det är inte alls så viktigt, menar Luther. Men då är det väldigt stor risk att man tänker att man ska tolka Bibeln bokstavligt, att allting är lika viktigt och att alla detaljer och regler måste tillämpas och tros eller läras, som jag säger. Luther kan till exempel säga att stora delar av gamla testamentet, det är nog inte till för oss, det är till för det gamla Israel, Israels folk på tiden före Jesus. Mycket av reglerna om vad som skulle hända i templet och hur man skulle sköta kulten och alla möjliga saker. Och en del regler som finns hos i de paulinska breven kanske också är tidsbestämda och så vidare. Så att man måste ha en rätt fri syn på skriften, samtidigt som vissa saker, alltså skriftens huvuddrag, skriftens huvudärende, inte går att missa. Det är till och med så, om jag ska få vika ut lite på det här ämnet, att Luther i det nya testamentet, som jag har 27 skrifter, säger att det finns 4 hits och 4 dåliga. Hur kan Luther göra rangordning med skriften? Jo, vissa skrifter är väldigt mycket bättre på att berätta om och förkunna om och undervisa om betydelsen av Jesu verk, alltså Jesu undervisning och Jesu död och uppståndelse. Och de 4, det är Johannes evangeliet, det är Romarbrevet, det är Galaterbrevet och det första Petribrev. Ja, den som är lite bibelkunnig kan förstå vad det betyder. Men han säger att vissa saker, vissa texter, Hebreerbrevet, Judas brev, Uppenbarelseboken och Jakobs brev. Ja. De är inte så vidare bra, för de är ganska dåliga på att driva förkunnelsen om Kristus. Så att det betyder alltså, om man har det här som en slags modell, så betyder det alltså att man som troende människa, eller som människa överhuvudtaget, när man läser skriften, att man får använda sin eget omdöme och sin egen kritik. Det här tar jag till med, det här väntar jag med, och det här tycker jag är dåligt. Det kan vara så. Och inte minst gamla testamentet är det mycket som är... Alltså gamla testamentet är ju hemskare än Koranen i vissa avseenden. Fast samtidigt finns det ljuvliga och underbara saker i gamla testamentet. Så därför måste man ha sitt kärleksfulla och ömma sinne med sig när man liksom läser och tar del av Bibeln. Ja, det var det här med tolkning av Bibeln. Den måste släppas fri alltså. Människor måste kunna läsa med kritik och med omdöme, vi människor. Ska jag ta den fjärde tesen också då?
Ja, gör det.
För att runda av de här teserna. Det här, alltså, de här fjärde teserna rör ju allt, så det är alldeles för mycket på ett sätt. Den fjärde handlar om kyrkopolitik. Och då påstår jag att kyrkopolitik bör hållas isär, så att kyrkan som kollektiv inte är politisk, medan individens tro är politisk, därför att tro och kärlek hör samman. Alltså kyrkan ska inte ge sig in i att tala om att den lagen ska vi ha, så mycket kärnkraft ska vi ha, så mycket vindkraft ska vi ha, eller vad det nu kan vara. Det är inte kyrkans sak, som kyrkan som institution. Däremot så är det ju vettigt och rimligt att den troende människan är politisk, vill säga använder sitt politiska omdöme, vare sig hon är moderat eller marxist, eller på så här, att bedöma samhällsfrågorna, därför att förbättra livet, att förändra livet som politiken gör, det är någonting som också den kristna människan bör lägga sig i. Men det är inte styrd av prästerskapade institutioner, utan styrd av sitt eget sinne, så att säga. Det vill säga, man lämnar då det politiska hantverket, lagstiftningsarbetet och det politiska, kommunalpolitiken och allt det där. Det lämnar man åt människan, och kyrkan som kyrka eller kyrkan som tros, med dess troslära Jag har inte med det att göra omedelbart, bara medelbart, alltså bara genom att det är trons människa som också är i det politiska, också verkar i det politiska livet och bör göra så. Ja, det var lite om det där med kyrkopolitik.
Tack för det, Göran. Jag bad ju dig, du har ju visserligen skrivit förorden till min bok, men jag bad dig också att välja något kapitel som du tyckte var särskilt intressant eller något som du, ja, något som du fastnade för. Vilket valde du?
Ja, alltså Luther har ju ett dramatiskt liv och det beskriver eller berättar ju Yvonne på ett intressant sätt. Det som är intressant är om man är Lutherkännare så vet man ungefär vad som är taget ur Luthers brev och hans bordsamtal och vad som är Yvonnes fantasier. Och det är en väldigt intressant blandning. Men hon har en inlevelseförmåga som är väldigt spännande. Ett avgörande avsnitt i Luthers liv och i därmed boken också är ju Luthers disputation med Eck, menar jag. Det är väldigt spännande. Det är avgörande och det leder till spännande följder, får vi säga. Jag tänkte att jag ska läsa en bit av det här kapitlet.
Ja, det får du jättegärna göra. Vad kul.
Om jag får det. Massor med nyfikna människor trängdes redan vid ingången till slottet i Leipzig då vagnen slängde in på den lediga grusvägen. De jublade när vagnen körde upp framför slottet där disputationen skulle äga rum. Det var en folkfest, särskilt som det var omtalade teologer som Martin Luther och Johan Eck som skulle disputera med varandra. Luther vinkade och skakade de händer som sträcktes mot honom som den berömde folktalare han var. Han kände värmen från jublet skölja bort olusten som rörde sig i hans mage. Kusken föste undan människorna så att Luther skulle kunna kliva ur vagnen. Surret blev allt högre från röster i rörelser där studenter och andra grupper av människor i staden trängdes för att få se och höra när Johan Eck och Martin Luther skulle mötas i hörsalen för disputationen. De hängde och trängdes för att se och höra när de två omtalade teologerna skulle mötas. Sålet stannade plötsligt upp när stegen från Johan Ecks nypolerade svarta stövlar klapprade mot golvet. Han stampade hårt vid varje steg han tog. De såg nyfiket på när Johan Eck marscherade in som en soldat med rak rygg och långa ben och rörde sig med bestämda steg mot mitten av hallen. Tjocka träbalkar höll folkmassan tillbaka som ett skyddande staket. Började viskas, ett sår bröt ut och påminnde om surrande getingar ett getingbo som samlades runt honung. Eck stannade till och såg sig om i rummet med vaksamma ögon. Blickade med intensiv och medveten. Han ställde sig bredbent och drog av sig den ena handsken. Han drog handen genom håret och blicken vandrade över de nyfiknas ögon. De började applådera. Eck bugade och såg nöjd ut. Luther gick in från andra sidan av salen och stannade till och hejade glatt på några av sina studenter. Han bugade och gick mot hörsalens centrum. De som var med för att bedöma och leda disputationen vek åt sidan så att han kunde komma fram. Han stannade framför Johan Eck. De två såg på varandra som två tuppar som skulle börja fäktas. Nu tystnade alla som om en knapp hade fallit på golvet skulle det ha hörts. Tystnaden var kompakt. Ingen viskade, ingen rörde sig. Eck låg ett stort brett leende med hög och bullrig röst började han tala. Martin Luther, där står du, begriper ingenting, sa han med ett hånfullt leende på läpparna. Folket applåderade och jublade. Eck rörde sig överlägset i rummet, bröstade upp sig som en tupp och trummade otåligt med fingrarna mot en bok som han höll i handen. Han höll upp den och knackade hårt med två fingrar, harklade sig och fyllde hela bröstkorgen med luft. Hans röst var djup, mörk och fylld av självsäkerhet. Han gjorde en konstbas som plötsligt gir mot Luther. Han låg brett när han högt och tydligt inledde. Martin Luther, du verkar inte ha förstått att Petrus är den första påven. Påven är Petrus efterträdare. Jesus säger enligt Matteus 16 till Petrus, du är Petrus och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Sådana tankar som du sprider, Luther, är samma tankar som Johan Hus hade. Erkänn att du är en anhängare av Johan Hus som brändes på bål som kättare. Du, Martin Luther, går i likhet med Hus emot kyrkans lära. Dessa ord av Jesus gällde Petrus och Petrus efterföljare, nämligen påven. Luther tog ett djupt andetag och såg sig om. Han mötte de nyfiknas blickar för att vinna tid och förtroende. Eks intensiva blick sökte efter den svaga länken som ett hungrigt vilddjur som väntar på att hugga sitt byte. Luthers röst var tydlig och kraftfull. Nycklapakten, alltså uppdraget att förmedla Guds förlåtelse, var inte en gåva just då till Petrus utan han fick ett löfte om att få den senare. Han upprepar löftena senare i Matteus 18, men nu är löftet riktat till alla lärjungar. Sannoliken allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Eck höjde handen mot Luther som för att tysta honom och gick genast i motattack. Nycklarna var en gåva till Petrus, det står tydligt. Har du, Martin Luther, missat det? Kan du inte läsa? Det står ju här i Matteus. Erkänn att du är en husanhängare, en kättare. Och du vet väl vad som hände med Johan Hus? Ecks ansikte var rött som en frustande tjur. Leipzigborna skrattade och applåderade. Eck höjde armarna i en segergest och log med hela ansiktet. Luther försökte svara men jublet överröstade honom. Han väntade en stund och så tog han fart. I Johannes kapitel 20 uppföljs löftet. Uppfyllelsen gäller alla lärjungar. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Luther höll upp en bok och rörde sin cirkel. Så öronen kunde se. Åhörarna fumlade med sina ficklasögon och lutade sig fram så mycket de kunde. Så fortsatte han: "I den här boken som jag håller i min hand har ni skrivit, Johan Eck, försökt avvisa mina teser om avlaten, fast ni inte har förstått dem. Ni verkar ha läst dem snabbt och slarvigt, men inte förstått dem, och så dömer ni. Detta bevisar att ni inte förstår något om teologi." Ex intensiva och aggressiva blick sökte sig runt i rummet, utöver den samling människor som trängdes för att få vara med om egna ögon se den disputation där en av deltagarna skulle avrättas. De väntade med spänning. Ek grinade illa när hånfull sa: "Ni hör tydligt att Martin Luthers brott mot den romerska katolska kyrkan är totalt." En susning gick genom folkhopen när han pekade med hela armen mot Luther. Han vände sig mot publiken i en övertygande gest. Luther tog nya tag den här gången med ännu mer kraft i rösten. "Alltså, herr Eck, är löse- och bindunycklarna givna till hela kyrkan och inte enbart till påven?" "Ni har ju själva att hans hybris har blivit totalt skrek, Eck, så han måste dömas som kättare till bandlysning. Jag ska personligen se till att bandbullas utfärdas så fort som möjligt. Detta ser jag som ett hedersuppdrag att stoppa Johan Huss anhängare. Varenda skrift han skrivit ska brännas."
Tack, Göran. Kul. Vad var det som fick dig att välja just det kapitlet?
Jo, det här är ju avgörande ögonblick i Luthers liv. Alltså, han blir ju anklagad för att bli kättare, lik Johan Huss, som ju brändes på bål 100 år tidigare. Och det här är ju hans möte med den mest begåvade och den mest smarta av de katolska teologerna. Vilket gör att han är på sätt och vis på fall. Alltså, detta är en ödesstund för Luther, vilket ju leder till, som jag antydde i det sista stycket jag läste här, att han blir ett år senare hotad med en så kallad hotbandbulla. Påven utfärdade en bandbulla som sa att om du inte inom 60 dagar från mottagen av denna bulla tar tillbaka allting du har sagt, så blir du förklarad som kättare och kommer att avrättas, antagligen, troligtvis brännas på vård. Alltså, det var en avgörande kampen mellan Martin Luther och den katolska kyrkan, den romersk katolska kyrkan. Han hade ju bråkat med en annan kardinal, Cajetanus, men då smet han ur greppet på den där Cajetanus, och det brukar säga på skoj att det bara 1-1 mellan katolska kyrkan och Luther. Och Luther hade då sin egen furste på sin sida, va? Så han var ju inte ensam. Nej. Så att säga. Då hade han aldrig överlevt, då hade han bara blivit nackad. Men det här var avgörande, och samtidigt så handlar det om då påvens auktoritet och hur den motiverar utifrån skriftord, va? Utifrån evangeliet, utifrån Jesu ord till Petrus, som katolska kyrkan har missuppfattat enligt Martin Luther, medan jag menar att här har du ju ord på att Petrus, och vi bedömer Petrus efterträdare, är den grund som kyrkan bygger på, vilket då Luther förnekar. Mm. Och då kommer alltså, då är striden helt tydlig mellan påvedömets, alltså mellan synen på påvens auktoritet som katolikerna, romerska katolikerna stod för fortfarande på sätt och vis, och Luther som menar att det är hela församlingen, det är en församlingssak, det är inte en enda makthavare som har den här makten att förlåta synder eller binda någon i synderna. Så det är alltså en strid om skrifttolkning, vilket gör det väldigt intressant också, tycker jag. Men det här är för mig en avgörande punkt, och det är så dramatiskt när du beskriver hur de skäller på varandra och hur han kommer med sina stövlar och allt det där, vilket ju är, jag vet, det är bara din fantasi, men en väldigt bra fantasi, vill jag säga.
Vad roligt, tack för det.
Thank you.
Ja, jag tänkte vi skulle se, vi har ju uppmanat er lyssnare till att skicka in frågor när det är någonting som ni funderar över. Och vi har en fråga här som jag tänkte läsa och se om vi kan förklara. Varför påstår Martin Luther att vi är otillräckliga? Ja, vad säger du Göran? Ja, var börjar vi någonstans?
Jag vet inte riktigt om han uttrycker precis så, men det spelar mindre roll. Nej, men alltså, Luther har ju en syn på människan som utan Gud eller utan någon annan är otillräcklig. Människan klarar sig inte själv. Människan måste klara sig med någon annan. Det känner vi, ensamhet är ju ett stort problem. Va? Mm. Alltså, att tro att man kan klara sig själv utan hjälp, det är ganska omöjligt. Och då menar Luther att människan som försöker klara sig utan Gud, utan relation till sin skapare, det funkar inte. Hon är inte tillräcklig som ensam, så att säga. Sen kan, tycker jag man kan betona det att Luther säger att det finns liksom två poler i synen på människan. En del människor, teoretiskt sett, tror att de klarar sig själva. Det vill säga att de tror att de är Gud. De tror att jag står för tillvaron, jag behöver inte någon hjälp, jag behöver inte stöd någonstans, jag klarar mig. Detta är hybris och övermod och högmod, det funkar inte. Men det finns också motsatsen, att man är alldeles hopplös, att man är tröstlös, att allt är ett helvete, att det är lika bra att jag går hem och drar snör över mig, så att säga. Och då vill jag säga att det är också ett stort fel, alltså. Människan bör inte vara så där högmodig, för hon kan inte klara sig själv. Men hon är inte heller hopplös. Det finns alltid hopp för människan i alla lägen. Så tröstlöshet är en av de stora, så att säga, att känna sig totalt otillräcklig och totalt hopplös. Det är fel i Luther. Så kan det inte vara, utan det finns alltid hopp i alla lägen. Men människan som ensam och tror sig själv vara ensam och tror sig själv vara Gud, och inte behöva sin skapare eller inte behöva andra människor. Det funkar inte, och den människan får det väldigt svårt, kort sagt. Så tänker jag att man kan tänka i Luthers anda. Jag har inte hört Luther säga precis just det här, men han betonar tröstlösheten som någonting som vi bör undvika, lika väl som högmod, att vi klarar allt. Vi klarar allt är alldeles fel, och vi klarar inget också fel.
Mm, just det.
Det är inte så.
Mm. Ja, för han säger ju att, menar jag, att vi är 100% rättfärdiga och 100% syndiga.
Ja, men det där är ju lite lurigt, för Luther menar att vi är trons människan som har relation till Gud, är samtidigt rättfärdig och syndig, som du säger. Men rättfärdig betyder att hon har den skuld som hon har på grund av sina brister och sina felsteg. De räknar inte Gud med, de är bortslukna. Mm, så relation till Gud är relationen uppåt, om man säger så. tänker sig en skiss uppåt, att relation till Gud är uppåt. Den är inte problematisk, utan där är skulden bortsluken. Men däremot har människan alltid relationen till nästan där hon har en bekymmer med kärleken, och där kärleken inte alltid fungerar, och där det är, ja, finns olika knackigheter och olika lyckliga förhållanden, så att säga. Men det är liksom lite både och där. Så att hon är syndare från till andra människor, men inte från till Gud. För Gud är det som Luther säger en gång. Gud räknar inte synd. Men för då, Jesus står i vägen. Det går inte att räkna med synd, för Jesus står i vägen.
Ja, den relationen är ju liksom
den,
ben och klar.
Det är en bild att Jesus är i vägen för att Gud ska räkna med synden. Så att det gör han inte. Gör Gud inte då?
Nej, men det är en fin bild.
Ja. Jesus... Men jag tycker det är bra att tänka på att tröstlöshet och total otillräcklighet, det är inte det som Luther tänker, utan det finns alltid hopp. Men det är omöjligt att leva ensam och att själv skapa sitt liv. Att man tror att man skapar sitt liv, det kanske är någon som tror det. Det är jag genom min karriär och genom min duktighet och genom min framgång och genom min, vad det nu är.
Och där har varit
mina,
rätt
mina
modern.
Klara, mina fina kärleksförhållanden till andra människor. Det är jag som bygger upp mitt eget liv. sportdel, säger jag. Så är det inte.
Ja, men det tänker jag, det är ju rätt modernt.
Ja, det kanske det är.
Där kan man väl faktiskt använda Luther i
samtidigt. Och där är Luther kritisk mot den som menar att klara sig själv är målet på något sätt. Målet är inte att klara sig själv, är målet att leva i gemenskap med andra människor. Men vi kan ju tillägga med skapelsen och med skaparen. Alltså alla de relationerna ska...
Ja, men jag tänker
ska vara levande på något sätt.
Vi har ju ett rätt individualistiskt samhälle idag.
Så är det imperialistiskt?
Nej, individualistiskt.
Individualistiskt, ja, förlåt, ja. Jag hörde fel.
Där man faktiskt tänker sig att man skapar sin egen värld. Att man är, vad ska vi säga, man är Gud i sin egen tillvaro. Vad säger man? Man är Gud i sitt eget, man skapar sitt eget liv.
Ja.
Att man själv får stå för både... Om man kör fel eller inte, liksom. Att det man skapar, det har man skapat själv. Där, alltså jag tänker att i det individualistiska samhället som vi befinner oss i idag.
Men då kan man, tycker jag, påminna varje människa om att alla människor har föräldrar. Och ibland har man till och med bra förhållande till föräldrarna. Det händer. Man har i alla fall fått något av dem. Och låter sig till och med att man, även om de är tokiga och även dina föräldrar tänker snett, så är det ändå dina föräldrar som är ett i livet. Så tänk på det. Och sen allting som man har gjort, alltså någonting hände med mig. Var det du individ som valde allting? Är det inte så att du har blivit lockad eller attraherad eller inspirerad av den och den att någonting sker? Till exempel, jag har träffat Yvonne och då har hon frågat mig en massa frågor. Då har min teologiska hjärna behövt snurra för att klara av dina spännande frågor, så att säga. Det är så livet är, att man träffar någon som, eller några, som inspirerar och som ger någonting. Och själv kan man också ge naturligtvis. Men det är relationer hela tiden som är viktiga, eller vad, tänker jag.
Ja, för det betonar väl Luther faktiskt, det här med att sitta själv, just när det gäller grubblerier. Det menar han ju verkligen att det ska man ju inte göra. Utan man ska
jag säger någon gång om djävulen ansätter det, vill säga om det kommer frestande tankar och frestande frågor och frestande saker, så ska du inte argumentera och fundera på det, utan vänd ryggen till och till och med lägga av en fis mot det där, till och med någon gång.
Ja, men just det.
Strunta i det där, om du kommer vänd andra sidan till, bry dig inte om det.
Vänd andra sidan till, då menar han liksom också andra sidan.
Så, ja.
Han har ju en del roliga kommentarer, han kan ju verkligen uttrycka sig
jätteroligt.
Han är väldigt kroppslig.
Ja,
det har jag visserligen betonat i boken, men det är ju inte bara påhitt, eller hur gör han? För han är ju väldigt kroppslig.
Nej, om man tolkar sig munnen just när du ska göra det, vet man aldrig, men han gjorde väl det då, liksom så.
Ja, det kanske var lite liksom, men han beklagar sig om sin mage när han satt på Wartburg.
Han är lite snorig nu och då i din bok.
Och det vet vi ingenting om. Det, där har jag väl tagit i lite grann, men just när han var på Wartburg, då klagade han ju över sin mage som inte fungerade som vanligt och sådär. Han var rätt
kul. Jo, det är ju sant, visst. Så det, men det spännande med din bok är att en hel del av de här sakerna är grundat på brev som han har skrivit, va? Mm. Som samtida material, det vill säga det är mottaget av någon i samma tid. Så det är inte, så ibland han fantiserar om sitt eget liv. Alltså han berättar om sitt liv 30 år senare, va? Och det är klart att han skarvar då. Skröna till det.
Ja.
Men breven är ju äkta bara. Det är ju i samtid med sig själv liksom i breven.
Ja, just det. Han har ju skrivit väldigt mycket brev.
Ja.
Och det är ju breven som ligger till grund för min bok. Det fanns ju väldigt mycket material att arbeta med. Ja, vi ska ta runda av nu. Och jag tänkte faktiskt avsluta med att läsa det han har skrivit i bordsamtal. Och det finns ju i Ordet vid bordet, Martin Luthers bordsamtal av Göran Agrell som jag har bredvid mig här i studion och Peter Strömmer. Och jag ska läsa det här. Gud vill att vi ska vara glada. Gud vill att vi ska vara glada. Han hatar dysterhet. Om han ville att vi skulle vara ledsna så skulle han inte ge oss solen, månen och frukterna på jorden. Allt som han ger oss för att göra oss glada. Han skulle göra allt till mörker. Han skulle inte längre låta solen gå upp eller sommaren komma tillbaka. Det tycker jag är fint. Det är verkligen kärleken till skapelsen.
Precis.
Skapelseteolog. Mm. Jättefint. Den här gåvan, skapelsen som vi har fått ta emot. Som vi får vara i. Vilken nåd. Ska vi säga så, Göran?
Ja.
Jag vill ju utbrista ett stort tack att du har varit med mig här idag. Jättefint att få sitta och samtala med dig här. Så tack, Göran.
Det är roligt att vara med och försöka berätta lite om Luther. Det är det. Mm.
Ja, det finns ju mycket att säga, eller hur, Göran? Mm. Det kan ju vara så att vi måste fortsätta. Det finns ju liksom inga slut på de här samtalen. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Timere, timere, mantiro, mantiremo, ameno.
Vi har lyssnat på sjätte avsnittet i serien om Martin Luther, frihetens profet, av och med Yvonne Iversen. Gäst i studion idag var Göran Agrell. Och du lyssnar på Radio Sigtuna FM 88,2 MHz. Och ansvarig för sändningen har föreningen Musik för alla varit.